When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Miller, det tycker jag.
White trash.
Indiepodden.
Did that one know where my easy rider gone? Does anyone know where my easy rider gone? Is the easy rider to ride all so long?
IndyCar på svenska.
Avsnitt 114 av Indiepodden. Välkomna. Jag är Jakob Fredriksson, du är Ronny Larsson Miles. Mm. Och vi har Long Beach Grand Prix att se fram emot. Intressant.
Ja, precis. För så här lät det ju förra året.
With a young American behind the wheel, Kyle Kirkwood is your latest IndyCar race winner. He wins the Acura Grand Prix of Long Beach.
Let's go, Ronny! Yeah! Oh my gosh, thank you so much guys. Amazing job.
Och visst får det gärna låta som en Andretti-seger även i år.
Ja, det får vi, ja, det, förutsättningar finns där onekligen, för det är ju en, har ju blivit en klassisk Andretti-bana. De har ju vunnit här 4 av de 5 senaste racen.
Något sånt, ja, det har alltid varit en klassisk Andretti-bana. För Mario Andretti vann det allra första Formel 5000-loppet, vill jag minnas. Han var med i alla fall. Han vann i Formel 1 1977 och så vann han där 3 gånger i IndyCar också på 80-talet. Sen var Michael Andretti väldigt duktig på Long Beach-gator. Marco Andretti, not so much. Men det har jag alltid...
Nu får du stoppa där nu, för nu får du inte säga för mycket. Okay. För jag har ju gjort ett quiz, Long Beach-quiz, som jag tänkte att du ska få svara på. Och okay. Nu är du redan inne och börjat, du är redan inne och börjat tassa. Jaha. I de trakterna där mina frågor cirkulerar, så zip it!
Okej, okay, ja. Vi kommer tillbaka till, okay, det blir en historielektion lite senare i avsnittet.
Men det här var ju faktiskt en riktigt bra racehelg förra året också. För vi hade Marcus Ericsson på pallen och så hade vi Felix Rosenqvist på en 7:e plats. Men framförallt då, som du sa förut här, det var en riktig Andretti-helg som hade sina tre huvudförare inom topp 4. Vi hade Kirkwood på första plats, Romain Grosjean på andra plats och Colton Herta 4. Och så Devlin DeFrancesco då i den fjärde Andretti-bilen på en för honom rätt bra 16:e plats.
Mm. Ja, men det var också ett lopp som att kolla upp. Catcha upp på highlights nu innan vi började spela in, och det var lite av ett lopp som Joseph Newgarden kladdade bort genom en ganska tafflig strategi. Han valde att köra på röda däck i mittenstintet. Det gick fort till en början, men sen började han tappa mycket. Gick det på något varv för tidigt och behövde spara bränsle mot slutet av loppen, så han tappade ner från första till 9:e plats i sista stinten, vilket är ju minst sagt underkänt. Så jag undrar vad vi kommer få se för strategier i årets lopp. Vi går in på lite mer i detalj vad vi har att förvänta oss till den här helgen. Men vi har ju lite annat att gå igenom också.
Ja, för det har ju körts öppna tester på Indianapolis Motor Speedway. Och så har vi en svensk nyhet, kan man säga. Kenny Breck är tillbaka i IndyCar-depån.
Inte inom sittbrunn?
Nej, det är han inte. Men ska vi börja med, vi kommer till det kan man säga.
Ja.
Testerna då.
Mm.
Ett enligt väderprognosen regndrabbat test levde också upp till profetian, och det blev bara en dags körning.
Det främsta med sånt här test är väl att låta alla bli varma i kläderna. Man har ju ett pass för veteraner, man låter rookies göra sina rookie-tests. Och sen bara gå igenom alla system. Mattias pratade inte i detalj om vad de skulle göra i förra veckans avsnitt. i Penske-stallet, men det var ju incidentfritt. Det var väl inga krascher eller så?
Nej, som du säger, incidentfri förmiddag var det ju. Det blev väl mer eller mindre en halvdags körning. Och snabbast var Joseph Newgarden, fjolårets Indy 500-vinnare, med en snitthastighet på 228,8, lite drygt. Och vilket det sattes ju under ett så kallat tow-varv då. Han fick draghjälp av en bil framför. Men det riktiga utropstecknet för dagen måste väl ändå varit vem som var näst snabbast i resultatlistan.
Visst var det Kyle Larson. Jag var inte så överraskad över det.
Nej, och för de som inte har koll då, så Kyle Larson, det är ju NASCAR-stjärnan Kyle Larson som gör sin IndyCar-debut i och med Indy 500 och siktar då på att göra den här, att bli historisk genom att vinna Indy 500 och NASCAR-racet Coca-Cola 600 på Charlotte Motor Speedway på samma dag. Mm. Alltså bara att han bara att vara med och dubblera så här, det är väl inte så många som gjort heller, men särskilt inte i nutid.
Senast var Kurt Busch, tror jag, typ 2014. Tony Stewart, Robbie Gordon gjorde det några gånger, John Andretti gjorde det några gånger. Och sen så ännu längre tillbaka när de var på olika dagar men samma helg. Kyle Larson, jag har väntat på hans IndyCar-debut i över ett årtionde ändå. För innan han debuterade i NASCAR, då var ju han körde sprintcars, alltså open wheelers. Och om han hade varit i samma generation som AJ Foyt och Mario Andretti, då hade ju han kört IndyCar. Då hade han ju gått upp till champ cars. Och för att det var den naturliga stegen. Men så som situationen var för när hans rookie-säsong i NASCAR, kanske för 2014 om jag minns rätt, då var ju IndyCar inte jättehett för unga amerikaner. För NASCAR var då och fortfarande är ju väldigt lukrativt. Och han gjorde det steget från ganska lätta sprintcars på dirt tracks allra mest, och sen tog han sig till stängda stockcars i NASCAR. Och han blev mästare 2021. Han hade ett break precis där innan av oturliga anledningar, när man säger dumheter. Men här tycker han gjorde väl rent socialt för det dumma han råkade säga under en så här simracing session under covid.
Just det, var det han som gjorde det? När du säger det så har jag jag har inte koll på att det var han som gjorde detta. Okej, han sa väl något rasistiskt, va?
Ja, minst sagt. Och var avstängd hela 2020. Han fick ju sparken av Chip Ganassi då, men kom tillbaka med Hendrick Motorsport, och hans talang lämnade ju aldrig honom. Och den här passionen då han har för open wheelers, den har ju aldrig lämnat honom heller. Och nu fick han äntligen chansen. Och det här tillkännagavs ju för ett år sedan. Redan. Så han har ju fått planera och studera väldigt mycket, köra mycket simulator. Och den här finkänslan man har för en väldigt, väldigt nervös bil som man har i sprintcars. Det kommer väl till hands även i en sån här bil som har helt annan downforce, helt annan däck. Det finns ingen likhet mellan en sprintcar och en modern IndyCar idag. Och det tycker jag man ser på en gång, för han känner sig, det är en fisk i vattnet ändå, Kyle Larson, i en IndyCar-bil. Och han kör väldigt mycket sprintcars fortfarande vid sidan om NASCAR-loppen också.
Det var också en dryg handfull förare som genomgick en 2 timmars rookie orientation som du nämnde förut. Men hur kom det sig att inte Kyle Larson var med i den? Eller är det så? Han har ju faktiskt testat på Indianapolis Motor Speedway förut. Genomgick han sin rookie orientation redan då?
Så måste det varit. Det här var hans första delaktighet i en officiell IndyCar session, men han fick testa tidigare i våras, eller var redan förra året. Det var i våras. Och incidentfritt gick det då, och han är ju en professionell förare, så han vet ju vad ett rookie-test går ut på. Det här är ju en ritual som alla måste göra. För på 60-talet när alla Formel 1-förarna kom till Indianapolis, så tyckte de att det var jättefånigt att göra ett rookie-test, men likväl, och även om man vunnit Formel 1-VM och man har vunnit allting som finns i NASCAR, då ska man ändå gå igenom den här ritualen. Och det är egentligen inga konstigheter, men nu är man en del av Indianapolis. Man måste gå igenom allt det här.
Och bland svenskarna då, där hittar vi Linus Lundqvist på 9:e plats, Felix Rosenqvist 10:a och så Marcus Eriksson på en 14:e plats. Snabbaste rätteföraren kan tilläggas. Mm. Och så tar vi ju svenskättlingen Tom Blomqvist också på en 16:e plats. Men det blev inte så mycket körning då. Det blev ett förmiddagspass på onsdagen och så den här rookie orientation. Sen blev det inte så jättemånga fler varv, för då hälsade regnet på. Och hälsade på så pass mycket och så pass länge så att torsdagsträningen eller torsdagstesterna blev inställda helt enkelt. Så mer än så blev det inte. Det blev lite drygt 800 varv totalt. Ja, vad kan det betyda, tror du, Jakob?
Inte så mycket. För vad, vi får ju ändå en vecka med 6 timmars pass. Mm. För en sådan som Tom Blomqvist, det är knappt någon skillnad i hans förberedelse. För att det här är ju ändå ett lopp som man får mer träningstid än till något annat. Så Indianapolis 500, det är ganska bra ställe att göra sin ovaldebut. Just i och med att man får känna på så mycket bantid. Mm. Det man inte får är ju racetid. Det går inte att förbereda sig på.
Nej.
Så där betyder erfarenhet fortfarande väldigt mycket. Med många lopp behöver man ju innan man blir riktigt varm. Ser Joseph Newgarden.
Mm.
Men just bara att känna på bilen. Det gör inte så mycket. Vi kommer glömma bort det här. Att det regnade en vecka i april i Indianapolis. Det kommer vi att glömma bort om nästa vecka redan.
Men så har vi en väldigt trevlig svensk nyhet till då, som vi nämnde i inledningen. Det var så att Kenny Breck var tillbaka i IndyCar-depån. Han sågs på Rail Letterman Lanigans timing stand och det var under onsdagens avslutande presskonferens som Graham Rahal bekräftade att Kennys närvaro minsann inte var någon artighetsvisit. Så här lät det när han fick frågan.
Yeah, he's we were joking last night at dinner that the 11-1 session was refresher for he and dad. They were going to get back out there and see what they could do. So, but you know, Kenny, first off, Kenny's been, as everybody knows, very, very close to our family, since he, you know, retired, remained very close. I hear from Kenny a lot, but it's great to have him back in a role in which he's, integrated in the team. He's listening to all that's going on. I just talked, you know, with Tony, to answer Tony's question about experience and what that means. Well, Kenny has a lot of experience and he's won here, right? So it's important, you know, to have somebody like that, particularly for the younger guys. But it's also nice for me to have somebody to bounce ideas off of and relate to. And so I'm happy to have Kenny back. He'll be back here in May with us and I look forward to it. I mean, I'd love to have Kenny around more, quite frankly. I think, you know, he's a guy who truly understands, you know, what the driver's position is, understands, you know, what all that entails. And, you know, as he once told me, you know, the driver is the most influential part of an entire team because you literally and figuratively sit in the center of everything. And so everything revolves around you, whether it's the mechanics, whether it's the engineering, the team management, the team owners, you know, they're all directly connected constantly to the driver, and the driver gets to see it all, experience it all. And so he's lived that, he's seen that, and hopefully he can have a really positive impact on what we do going forward.
Attans, jag har väntat på att Kenny Breck ska tävla i IndyCar sedan 2005. Han gjorde ju ett inhopp efter olyckan. Det gick ju bra, han var ju snabbast på kvalet då 2005, men det var ju på andra eller tredje kvaldagen, så han fick inte starta i pole. Och sen så gick bilen sönder halvvägs in i loppet.
Mm.
Och sen så var han nöjd, för han visade att han var tillbaka efter kraschen i Texas. Men ändå, liksom, han hade väntat 2 år på att han skulle göra comeback. Och sen så bara halvvägs in i loppet så var det över. Jag var lite nere då, när såklart han inte skulle tävla någon mer.
Mm.
Men ja, Kenny gillar vi. Jättekul att han har det här bandet till det här stallet där han hade sina största framgångar i kart i alla fall. Han var ju in the 500 för AJ Foyt. Det är lite status att han är kompis med David Letterman än idag.
Vi vet ju att Kenny är en bra mentor. Han har ju varit en av dem som lotsade fram Marcus Ericsson till hans liksom, break. Mm. Vad ska man säga att han är, det är lite, vi har ju Dario Franchitti, den före detta storföraren som har en väldigt prominent roll i Chip Ganassi Racing. det hade varit, tänk om vi hade kunnat få Kenny en liknande mer långsiktig roll i Royal Letterman Lannigan. Det hade varit väldigt roligt, och det är ju, nu har vi ju nästan svensk intresse i varenda typ hälften av Windycar-teamen här nu. Vi har Marcus i Andretti, vi har Linus i Chip Ganassi, vi har Tom och Felix i Meyer Shank, vi har Mattias Jönsson i Team Penske, och så har vi Kenny nu då i Royal Letterman Lannigan. Det är inte så många, det är inte så många team kvar som vi inte kan hoppas på längre.
Nej, det är sant, och jag tycker det säger någonting om Kennys ganska säregna arbetsetik, att han fortfarande tycks ge gott intryck, goda erfarenheter och liksom visdom 20 år efter hans karriär tog slut. Och han körde ju bara Indy 500, nu ska jag säga, 97 kan knappt räknas, för då kraschade, var med och kraschade på uppföljningsvarvet. 98, 99, 2002, 2003, 2005. Vad är det? 6 lopp. Mm. Graham Rahal har kört varenda Indy 500 sedan 2008. Men han ser fortfarande Kenny Breck som någon form av mentor och bollplank. Så det säger någonting om Kennys arbetsetik, att han fortfarande ses som värdefull för ett modernt IndyCar-stall.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så tillbaka till Long Beach då. Om vi ska snacka upp helgen lite mer, så tänkte jag att vi skulle inleda med ett litet popquiz, Jakob. Nu överraskar jag dig lite. Jag hoppas att det är okej. Okay. Mm-hmm. Är du quiz-sugen?
Mm, jag tar det här allvarligt, så att jag har ingenting framför mig, ingen statistik, inga böcker, ingen mobil, så hit me.
Okej. Okay. Och nu är du lite, ja, nu var du lite inne på det här i början då, men jag kör igenom, det är 5 frågor, och tar ju bort en av frågorna bara för att du råkade vara inne där tassa i början av avsnittet, så 4 frågor, det håller jag inte. Så att vi kör på 5. Fråga nummer 1. Frågan lyder: första Long Beach Grand Prix kördes 1975, men det var varken ett IndyCar eller F1-race. Vad hette serien?
Formel 5000, någonting.
Och så sa du att Mario Andretti körde och vann det racet.
Han körde, men jag vet inte om han vann.
Ska vi kolla upp det? Jag måste kolla upp det.
Ja, du måste göra svar.
Roligt att jag har gjort ett quiz och så har jag inte koll på vem som vann, utan bara koll på vilken serie det var. I F 5000.
Jag vet vem som vann den serien det året.
Brian Redman hette han.
Ja, det var precis honom jag hade i åtanke. Han vann loppet också alltså.
Det gjorde han.
Ja, okej, men då sa jag fel. Men Andretti var med i det loppet, så han har ju kört alla klasser som har headlinat i Long Beach.
Mm. Men du hade rätt i alla fall, Formula 5000. Ja. 1976 kördes F1 för första gången på banan. Vem vann det racet?
Clay Regazzoni.
Ja, det stämmer det också. Vilket team då?
Ferrari.
Ja.
För den säsongen kan väl alla som kan lite Formel 1.
Lätt för dig att säga.
Hunt mot Lauda. Men det var enda loppet i året som Regazzoni vann, som han hade övertaget mot Lauda. Så den kunde jag också. Mm. Kul.
Du är så nöjd med dig själv nu. Jag hör det. Fråga nummer 3. Första gången IndyCar kördes i Long Beach så vann Mario Andretti. Vilket var året och vilket team körde han för?
1984.
Mm.
Han körde för Newman Haas.
Ja, det här är för enkelt. Jag måste skruva upp svårighetsgraden till nästa gång. Nu blir det lite. Nu hoppar vi in i nutid då.
Ja.
Fråga nummer 4. Vilka av förarna på årets Grid har vunnit i Long Beach. Och då vill jag veta, ja, nu skriver vi upp svårighetsgraden i så fall då. Det finns ju ett par förare av de här då som har vunnit mer än en gång. Jag vill veta vilka de är också.
Okay. Förra året var Kyle Kirkwood. 2 år sedan Joseph Newgarden.
Ja.
2021 vann Colton Herta.
Stämmer.
Det var säsongsfinal då. Inget lopp 2020. 1918 var Alex Rossi. Så han har vunnit 2 gånger.
Stämmer.
17. På gridden är... På årets grid.
Mm.
Jag vet att Scott Dixon har vunnit.
Stämmer.
Och jag vet att Will Power. Will Power vann 2008. Jag vet inte om han har vunnit fler gånger än så. Jag tror inte det är några fler. För Bourdais är inte kvar. Ingen Pagenaud. Ingen Canaan. Ingen Hinchcliffe. Ingen Hunter Ray. Ingen Castro Neves. Ja, det måste vara dem.
Will Power har vunnit 2 gånger.
Okej. Okay. Vilket var det andra gången?
2012.
Okej, så länge sedan ändå.
Mm.
Okej, ja, det känns lite konstigt nu när ingen Castro Neves, ingen Canaan, ingen Franchitti, ingen Bourdais, ingen Pagenaud, ingen Hinchcliffe, ingen Hunter Ray. Det har varit ett generationsskifte de senaste åren ändå.
Sista frågan då, Jakob.
Mm.
Hur många kurvor har den nuvarande bankonfigurationen i Long Beach?
Beror på hur man räknar såklart, men jag räknar det som...
Ta det officiella som står på IndyCar.com.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus långa shoreline drive, 11.
Stämmer.
11. Jo, men för jag har banan i huvudet och första kurvan. Och sen är det andra runt fontänen. Sen är det 90 grader till och sen så är det ett litet krön och sen så 90 grader ut på bakrakan där Dixon och Ward krokade ihop till raksträcka en 90 grader, sen en lång en ganska tajt vänster in i hårnålen och sen start och mål är ju en lång kurva.
Mm.
Mm.
Totalt 3,1 kilometer lång eller 1,9 mil.
Mm.
Bra jobbat.
Tack.
Inte ett dugg överraskad heller i och för sig att du satte det.
Inte ett dugg ödmjuk heller, ja.
Nej, och med all rätt. Du nämnde den här hairpin, den sista hårnålen.
Mm.
Vilket år var det? Det var säsongsavslutningen och du höll på, och, eller det sket sig redan in i första gången.
Första varvet, ja.
Ja, precis. När var det? Det var väl...
Det måste vara 21.
Ja, det var det. Var det Pato Ward som fick bli bestraffad? Eller han blev inte bestraffad, han råkade ut. Ja, av Francesco typ, tror jag.
Nej, det var väl inte ens Francesco.
Var det inte det?
Vem var det? Oj, ja, tiden går så fort och en del förare bara liksom faller ur minnet. Kan det ha varit Ed Jones typ?
Ja, det var det. Ed Jones var det.
Ah,
Vilket var han körde för då? Körde han för Genesi då, det året? Nej, det gjorde han inte.
Nej, Coyne var...
Coin eller Carpenter. Nej, det var kanske Coin. Ja. Mm. Ja, just det. Men det är ändå en klassisk landmärke på i Long Beach, just den sista hårnålen. Den är tight.
Det var inte första gången något sånt där hänt.
Nej.
Jag kommer ihåg en gång vi pratade med Stefan Johansson, så berättade han om när han och Morgan Dretti krokade ihop där på uppvärmningsvarvet. Mm. Och Stefan var fri förbannad på Mario som skyllde ifrån sig såklart.
Just det.
Någon gång... Ja, Alex Zanardi var fast där en gång men sen kom han tillbaka och vann. Så att det här är ju en bana där det är ganska mycket gulflaggor. Och nu tar jag fram mina statistikblad igen. Alltså medianvärdet när det gäller antalet gulflaggor ligger på 3-4 stycken. Senaste gången det inte var någon gulflagg alls var 2016. 2019 var det en gulflagg som skedde på första varvet och sen var det grönt. Annars så är det väldigt sällan gulflaggor. Förra året var det i för sig bara en när Ward och Dixon krokade ihop. Men både 2022 och 2021 var det 4 gulflaggor. Så det sker väldigt mycket på den här banan ändå.
Men om vi ska titta lite närmare på vad man kan hålla utkik lite extra efter i helgen, så vi har ju 27 bilar på startgriden. Jack Harvey är tillbaka i Dale Coyne Racings bil nummer 18 och så har vi Nolan Siegel i bil nummer 51 då, både för Dale Coyne Racing. David Malukas är inte tillräckligt kry i handleden för att köra för Aaron McLaren. Frågan är vem som ersätter honom. Callum Ilott är som sagt inte tillgänglig nu.
Nej, Ilott är på Imola och kör World Endurance Championship och vi spelar in det här tisdag kväll. Fortfarande inget officiellt, febrilt scrollar igenom sociala medier efter några pressreleaser. Ryktesvägen Theo Pourchaire. Om det inte blir Theo Pourchaire, då får vi krypa till korset. Men det blir ganska...
Theo Pourchaire är alltså en Formel 2. Vann han Formel 2 förra året?
Ja. Ja, så han får inte köra där i år. Så han måste göra någonting. Och det är att semestra i Indianapolis där han bara råkade vara förra veckan. Han körde inte open testet utan då är det fortfarande Callum Ilott. Men det vore ganska häftigt om Theo Pourchaire fick chansen.
Men snacka om tuff premiären då, IndyCar-premiär, att köra dels i Long Beach då på en street course och så det ingen testerfarenhet vad jag vet överhuvudtaget, så att det kommer vara en brant inlärningskurva för honom här.
Det kommer det sannoliken att vara, och om vi såg de andra som har branta inlärningskurvor inför det här loppet, så Agustin Canapino orsakade lite kaos i omstarten förra året när han, det var första gången som han och Ilott körde ihop när de var startkamrater hos Sjunkos. Så ja, jag tror att det kan bli ganska tufft. Tom Blomqvist, en annan som kör sitt första IndyCar-lopp här, men han borde ha kört IMSA här en massa gånger, och så han kan ju banan och vet vad den kan ställa till med, för det är en skumpig bana och de röda mjukare däcken, de tog slut ganska rejält förra året. Så det är också någonting som en förare som Pourchaire inte kommer få märka av förrän det är skarpt läge i kvalet. De mjuka däcken, för man brukar inte bjuda på dem i testpassen, i träningspasset på fredagen heller.
En annan sak som ska bli intressant att se, det är huruvida Joseph Newgardens dominans från St. Pete-premiären kommer hålla in sig. Team Penskes, kommer deras form hålla i sig, eller kommer det fortsatt vara en Andretti-dominans på den här banan? Eller är det så att Alex Palou hittade tillbaka till gammal god form, om man ens någonsin har tappat den? Det han visade på Thermal var ju minst sagt starkt. Se hur Chip Ganassi Racing kommer hävda sig. Vad tänker du om det, Jakob? Tror du kommer vi fortsatt få se Joseph Newgarden dominans?
Jag är lite rädd för det. För jag tittade närmare på hans lopp förra året och han ledde stora delar av loppet, gjort ett bra första påstopp och tog ledningen därigenom. Där det slant för Newgarden förra året var att de tittade för mycket på däcken snarare än på bränslet, vad det verkar. 2 påstopp väntas denna gång. Loppet är 85 varv, det vill säga 269 kilometer. Man klarar, som Joseph Newgarden förra året, 34 varv på en stint. Men då gick det väldigt långsamt för honom mot slutet. Så han gick det på någon sekund efter Kyle Kirkwood. Vid målgång var med en 30 sekunder efter. Så det är inte värt att försöka sträcka ut 34 varv. Men det skedde bara på grund av... Det hade ju varit en gul flagg på varv 20. Man ville helst komma upp till 28-29 varv på en stint. Det är optimalt. Och Newgarden tog röda däck som slets mycket och tyckte att vi försöker undercutta Kirkwood. Och det fick betala sig mot slutet. De allra flesta klarade avloppet på 32 varv på ett stint. Så det är ganska enkel ekvation. 2 depåstopp eftersom man kom 32 varv. Ja, man kan göra sista depåstoppet med typ 21 varv kvar. Så förhoppningsvis blir det inte samma resa som i St. Pete med mycket bränslesparande. Det beror på hur gulflaggorna faller ut, om det ens blir några. De åren där det varit lite gulflagg och det har varit flat out hela tiden, typ 2019 när det bara var en gulflagg i början, då vann Alexander Rossi med 20 sekunder, vilket är jättemycket. Men det var ju för att han kunde gasa på och vara så mycket snabbare just den gången.
Om vi tittar närmare på svenskampen, Linus Lundqvist, en stark insats på Thermal senast. Han hade ju mått bra av ett bra resultat även i ett poänggivande race. Vad tror du om hans förutsättningar i den här helgen?
Med tanke på hur metodiska de var på Farmall, en bana som är skumpig med högt däckslitage, så att han är väl den rookie som har bäst förutsättningar den här gången. Mm. I och med att han är stor stall, mycket erfarenhet. Nu kan vi se när Ganassi vann senaste gången. Det quizar de ju inte om. Det var ett tag sedan alltså.
Ja, oj då, man får gå tillbaka en bit. Men det var Scott Dixon 2015.
Så länge sedan ändå. Ah, ja. Mm, okej, okay. Ta tillbaka det. Jo, men det är ju ingen annan än Dixon. För Palou har aldrig vunnit Long Beach, nej. Nej, okej, då kanske inte Lundqvist har bäst förutsättningar av alla rookies. Men i alla fall, de har mycket data, de är väldigt metodiska där. Och han var ju själv ganska filosofisk efter Farmall när jag snackade med honom. Jag menar, en topp 10 igen är godkänt. Så länge han inte hamnade i räcket. Och vi såg ju honom på Nashville förra året. Mm. Att han satt ju snabbaste varv i hans första... Det var hans första IndyCar-lopp överhuvudtaget, var det så?
Det var det.
Ja, så han kan ju anpassa sig till nya banor och det är en bra egenskap att ha i IndyCar.
Felix Rosenqvist då, kommer hans form hålla i sig? Stark på street courses, stark förra året när han körde för Aaron McLaren. Finns inte mycket som indikerar att han inte skulle fortsätta på den här inslagna linjen. Hitta bara teamet rätt, sätt till att hitta pace och hitta rätt inställningar från början, så kommer det här nog i helgen bli en stark helg för Felix också. Och med tanke på att deras nära släktskap eller samarbete med Andretti som är historiskt stark på den här banan, jag tror på Felix den här helgen. Jag tror till och med på en pallplats.
Ja, jag tittade lite därmed på Helios förra år och Pagano. Jag tycker det är mycket skumt att Pagenaud och Helio Castroneves, att de aldrig fick fart i det här stallet när Linus och Felix kom upp i fart på en gång. De kvalade mitt 14:e och 16:e, kom i mål på 15:e och 21:a. Lite sorgligt med de två stora namnen. Men nåväl. Vilket också i sammanhanget, det var bra kval av dem förra året, av Pagenaud och Helio. Så att de har väl en god grund att bygga på. Och med Felix nuvarande form så jag tänker inte säga emot dig. Jag tror att en pallplats är vad stallet själva också siktar på med tanke på Farmall och St. Pete. Så det är båda gott ändå.
Vi tar Marcus Ericsson då. Nu nytt team. Marcus kvalade två förra året och gick i mål som trea. Mm. Efter Cal Kirkwood och Romain Grosjean som körde för Andretti då. Vad tror du om det?
Marcus har ju varit stark på den här banan. 2022. Så låg han ju bra till innan han var ju med om en olycka precis i slutet när han också fightades om pallplats. Och förra året så gick det hela vägen hem till en pallplats. För Marcus del så är det ju viktigare att bara hamra in någonting. För han har ju inte något resultat vare sig från St. Pete eller något självförtroendebyggande från Farmall. Så en ren helg tror jag är nästan det viktigaste för Marcus. Ja, det är alltid viktigt för alla. Men jag tycker att han kan vara nöjd med mindre än vad Felix borde denna gång.
Sen så kan jag tycka att det borde vara lätt för dem att hitta till någon så här bra baslinje inställningsmässigt med tanke på att de har så mycket data och så mycket framgång från den här banan. Då tänker jag på Andretti. Och inte kanske vara för experimentell sen med att försöka skruva sig till och bli för girig i att skruva till sig mer fart utan jobba på med små medel från en grundinställning. Och då tror jag det finns fina förutsättningar för Marcus att studsa tillbaka den här helgen också.
Någonting som kommer vara okänt för alla, det är att det är en ny sorts aeroscreen som introduceras till den här helgen. Det kommer vara några kilo lättare och jag blir inte klok på den här pressreleasen. Den säger inte om själva totalvikten på bilen kommer vara lättare därmed. Men i samband med däcken då, som i St. Pete, de däcken de tog med, var ju anpassade för tyngre bilar med hybridsystemen ombord. Nu blir de ännu lättare. Så kommer det betyda att det blir ännu mindre däckslitage, kanske? Mm. Men jag tror att det kan i och för sig vara en bra sak här. Som jag sa, New Gardens lopp föll ifrån honom förra året för att de slet för mycket på de röda däcken under mittstinten. Om man kan pusha hårdare med de röda däcken när de är på, då tror jag att det kan bli ett mer underhållande lopp än det vi såg i St. Pete.
Du ska få svara på två frågor, Jakob.
Okej. Är det quiz igen?
Nej, nu ska du få tippa.
Okej.
Mm. Och så ska jag också tippa sen. Förstås. Men jag brukar låta dig börja, för du kan mer än vad jag kan, helt enkelt.
Mm-hmm.
Vem vinner och vem blir helgens överraskning?
Jag vill säga Colton Herta. Mm. Han har en liten formsvacka för tillfället, han nu inte längre är Andrettis första förare, liksom som någon form av självklarhet, nu när Kyle Kirkwood har vunnit ett par lopp sedan Hörtas senaste seger. Och Marcus är med i stallet. Och hans seger då 2021, när han kladdade bort sig på kvalet och sen bara körde han upp sig som hur enkelt som helst och var ganska övertygande. Om man kan göra något liknande nu så är han svårslagen. Nu har du snackat upp Andrettis förutsättningar så väl, men då gäller det också för Marcus att slå den som har vunnit mest övertygande på den här banan på senare år, och det har jag hört det. Överraskningen den här helgen, det tror jag kan komma från Tom Blomqvist lika gärna, eftersom han har kört den här banan i Imsa, och det blir ju en annan approach. Han har sett banan från ett annat perspektiv som kan vara värdefullt för hans stall. Jag tror kanske inte att han når upp till Felix nivå, men jag tror han kommer definitivt göra sitt bästa resultat. En topp 10 placering tror jag för Tom Blomqvist. Får jag fråga detsamma till dig, Ronny? Vem vinner och vem blir veckans överraskning?
Jag skulle nog sätta mina pengar på Alex Palou. Inte för att det skulle generera så mycket pengar, men jag tror den formen han fann nu här på Thermal, att han kan behålla den, för det känns som att det finns inga gränser för den gubben, för vad han kan åstadkomma. Så det kan bli en liten icke Penske och icke Andretti skräll den här veckan, utan att säga skräll då, men i och med att han
Nej,
ja, du förstår ja. Vad jag menar. Och sen överraskningen, det är ju då, ja, men om vi säger då att Ganassi hittar farten den helgen då, även på Long Beach, så tror jag helgens överraskning blir Marcus Armstrong, som kommer ta sin första pallplats. Han har visat styrka nu under säsongsinledningen, tycker jag, som har gett honom ett klart steg framåt, och den styrkan han visade på Thermal också, så tycker jag att det finns ingen anledning att tvivla på att han kan slå till med en topp 5 placering åtminstone. Så skulle jag, ja, nej, men jag säger Marcus Armstrong, så får vi se om det flyger.
Ja, det har vi nog tider. Det är ju mycket som händer på banan, det är full aktivitet, det här är ju en klassiker för, liksom, för hela samhället Long Beach. Mm. Innan Long Beach Grand Prix fanns så var det typ bara en hamn, det fanns inget nämnvärt om Long Beach att nämna överhuvudtaget. Imsa finns på banan också, Stadium Supertrucks kommer köra ett par lopp, någonting som heter Historic IndyCar Challenge.
Just det.
Det finns ju väldigt lite historisk racing med IndyCar-bilar, eftersom förr i tiden var det mest på ovalbanor och man vill inte köra gamla bilar från 60-70-talet på snabba ovalbanor riktigt. Mm. Så att historisk IndyCar-racing finns inte riktigt, men det här är kanske någonting som man får undersöka närmare.
Mm, jag tror att vi kommer att ha Tony Kanaan i en bil på det historiska loppet, och kanske till och med Zac Brown. Alltså McLarens...
Okay, då kommer det inte gå fort, men det kommer... Ser främt ut.
Ja, vi får se. Jag snappar upp det någonstans att även Zac Brown ska vara med. Men jag vet inte. Men jag vet att Tony Kanaan ska vara närvarande och köra i alla fall. Inte bara ha sin sporting director-roll som han numera har i R. McLaren.
Mm.
Men ur IndyCar-perspektiv då, så har vi träning på fredag 23.50 och så träning 2 lördag 5:30. Sen är det kval lördag 8:30 och sen race då 9:30 på söndag. Svenska tider allt det här nu då. Och återigen, dubbelkolla detta.
Ja, vi har ju tagit oss igenom att det är sommartid här också nu i alla fall. Så att...
Ja, just det. Mm. Men första träningen kommer ju vara lite annorlunda, eller det kommer vara likadan som de testade i St. Pete. Det är att alla teamen kommer köra de första, det är 75 minuters träning, första träningen. Och då kommer alla teamen köra 20 minuter och sen är det en liten paus. Och sen så kommer de dela in fältet i två helt enkelt, så de kommer köra i mindre grupper. också. Så får vi se, det var ju någonting som förarna önskade, eller teamen önskade, och de fortsätter på den inslagna linjen. Det verkar ju som att det funkade.
Mm. Bra på en sån här trång stadsbana, mindre trafik.
Det verkar som att alla rookies får i undantaget där, så de får köra hela tiden då. Ja, och det är okay. Väl inte, det kanske, det låter ju bra, det är snällt. Men det var allt vi hade att bjuda på den här veckan. Vi är tillbaka nästa onsdag igen för att snacka ner helgens race. Om ni gillar det vi gör, prenumerera gärna på Indiepodden på din favoritpodcastplattform, så missar ni inga nya avsnitt. Och det kan ju vara extra bra i maj då vi kommer släppa lite fler avsnitt som inte bara är på onsdagar då. Och så följ oss gärna i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Har du någonting att tillägga, Jakob?
X.
Jaha, X istället för Twitter. Ska vi anpassa oss?
Ja.
Okay.
Tack alla lyssnare. Tack Ronny för denna vecka. Så hörs vi snart igen.
Ha det bra.
Did I want to know where my easy rider gone? Did I want to know where my easy rider gone? She's an easy rider, but she do ride not so long.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.